och välkomna hit till andra avsnittet av poddserien Det vi inte pratar om. Idag så ska vi snacka om pornografi och inte minst om nätporr. Vi kommer diskutera saker som, vad är porr egentligen? Vad är det för typ av porr som är vanligast på nätet? Hur många kollar på porr? Kan det påverka oss? Finns det liksom forskning på vad som händer med en som konsumerar mycket porr? Kan man bli beroende av det? Och massa annat. Jag som leder den här podden heter Linnea Eskilsson och jag jobbar som ungdomsledare i Ekumeniakyrkan Storstrand. Och med mig idag så har jag Herman Kvint. Hej Herman!
Hallå, hallå!
Kan inte du presentera dig lite kort? Vem är du?
Ja, jag är 25 år, bor här i Hulla och är utbildad ingenjör. Jag har jobbat här i kyrkan också som ungdomsledare nu ett tag, men inte längre.
Just det, så det är ju många som känner igen Herman här som är från trakten i alla fall.
Ja.
Herman, har du tittat på porr någon gång?
Ja, det har jag gjort. Jag gjorde det nog första gången när jag var ganska så ung. Säkert i sexan tror jag. Mm. Har du tittat på porr någon gång?
Ja, jag har tittat på porr och kanske inte så regelbundet som en del gör. Men jag har ändå stött på det mycket i tonåren. Sen så för mig har det varit mycket också bara romantiska komedier som har betytt väldigt mycket. Och jag tror att det påverkar mig på samma sätt som en annan som kanske blir tänd på porr.
Okej, okay. Ja, så det är lite typ som en annan slags porr nästan med det att det blir.
Ja, men det precis, det skulle okay. Man nog kunna kalla det, eller jag tror det.
Okej. Okay.
Du Herman, vet du hur stor procent av alla 16-åringar som uppskattas ha konsumerat porr?
Nej, rätt många tror jag, fast jag vet inte.
Nej, det är svårt att veta kanske om man inte har koll på det här. Men det finns då en avhandling som en kvinna som heter Magdalena Mattebo har gjort. Som heter Use of Pornography and its Associations with Sexual Experiences, Lifestyles and Health among Adolescents. Alltså hur det påverkar hälsa, sexuella erfarenheter och livsstil bland 16-åringar i det här fallet då. Och då har man sett att 96% av 16-åriga killar har kollat på porr, alltså själva valt att kolla upp det. Och 54% av 16-åriga tjejer har någon gång konsumerat porr.
Ja, ja det är skitmånga.
Det är många.
Ja. Och jag blir knappt förvånad heller, men för man tänker att det är väldigt vanligt också, men det är typ alla killar där. Nu säger 96%.
Mm.
När du säger konsumera porr, som du sa där, betyder det att man liksom själv letar upp det då? Eller väljer man att bara titta på någonting som man kommer förbi? Eller vad menar du med det?
Mm, precis. Det finns alltså, man kan säga att det är en skillnad mellan att konsumera porr och att exponeras för porr. Konsumera porr betyder alltså att personen själv väljer att titta på porr. Det kan ju vara bra att känna till om vi tar upp det begreppet mer i det här programmet. Och jag tror att det kan också finnas andra begrepp som kan vara bra att känna till. Kan inte du dra några av dem, Herman?
Jo, men det kan jag göra. Jag har en lista här med några olika termer.
Perfekt.
Pornografi. Enligt Oxford Dictionaries så betyder det tryckt eller visuellt material som innehåller explicita beskrivningar eller visningar av sexuella kroppsdelar eller aktivitet i syfte att skapa sexuell upphetsning. Mm. Något som vill få den som tittar eller läser att bli tänd alltså. Som vi säger, konsumera pornografi som vi pratade om precis. Mm. Det är alltså någon som medvetet väljer att titta eller läsa porr. Om man pratar om att exponeras för pornografi så innebär det att man råkar komma i kontakt med porr utan att egentligen ha valt att utsätta sig för det.
Mm,
så det är en skillnad.
Det.
Mm. Mainstream pornografi finns en term. Det är alltså kommersiell, heterosexuell hårdpornografi. Mm. Och det är väl det som är den vanligaste porren just nu, verkar som.
Just det.
Och sen så finns det en term som heter BDSM.
Mm. Vad är det då?
Ja, det verkar vara en grupp erotiska tekniker som går ut på att använda sig av makt och smärta i ett sexuellt syfte.
Okay.
Så i svensk terminologi så betecknas ofta BDSM som sadomasochism. Tror jag
det var ett svårt ord. Ja,
det kommer fler svåra ord här. Och då finns det lite olika förkortningar inom det.
Mm-hmm.
Bondage och disciplin, BND. Dominans och underkastelse, DOS. Samt sadism och masochism, SOM. Så det är alltså njutning av psykisk eller fysisk smärta given av man själv eller någon annan.
Mm.
Och enligt Wikipedia så ska BDSM, det är något där båda parter ska komma överens om att de vill göra någonting. För annars är det förmodligen ett övergrepp.
Ah, okej. Okay. Så båda måste vara med på det. Men du nämnde övergrepp här nu. Bara så här, hur vet man egentligen vad som är ett övergrepp? Hur vet man om man har blivit utsatt för det?
Ja, ett övergrepp definieras som ett brott som innebär att någon utsätts för våld eller ett hot om våld.
Okej.
Så att det är väl om man inte är med på det helt enkelt, på våldet. Och det är ganska nära besläktat med sexuella övergrepp också.
Mm.
Och i brottsbalken kapitel 6, brottsbalken 6 menar, kapitel 2, där står det så här. Den som med en person som inte deltar frivilligt genomför en annan sexuell handling än som avses i kapitel 1 döms för sexuellt övergrepp till fängelse i högst 2 år. Så alltså, det är ett sexuellt övergrepp om någon utsätts för något sexuellt som den egentligen inte vill. Och det kan även vara det om personen motvilligt har låtit sig övertalas eller om man liksom behöver tjata till sig den här sexuella handlingen. Då kan det vara ett sexuellt övergrepp.
Ah, okej. Okay. Ah, tack så mycket. Då har vi ju lite bättre koll på det. Jag tänker att vi ska gå in på lite siffror och lite studier bara för att få oss en hum om hur många det är som kollar, vilka det är som kollar, vad det är för ålder som är vanligt för att börja titta och sådär.
Mm. Ja, kör på. Det låter intressant.
Eller hur? Så vi har alltså hört att 96% av 16-åriga grabbar och 54% av 16-åriga tjejer har någon gång kollat frivilligt på porr. Om du skulle gissa, Herman, vid vilken ålder tror du att dessa aktivt sökte efter porr för första gången?
Jag antar att det kan vara olika för killar och tjejer. Det vet jag inte. Men jag kan gissa att killar kanske är 12-årsåldern kanske och tjejer kanske 13- eller 14-årsåldern.
Det var faktiskt jättebra gissat.
Okay, ja.
Så här står det i Mitt ibland oss, som är en bok av Ulrika Stigberg. Att killarna var i genomsnitt 12,3 år när de första gången aktivt sökte efter pornografi och tjejerna var 13,8.
Ja, det var ju faktiskt precis det.
Exakt. Och det var ju faktiskt intressant nu också, som att du själv sa att du trodde att du gick i typ sexan.
Ja, precis. Det var därför jag gissade 12, för det var nog sexan och då är man ju 12 år. Så att, ja.
Och det låter ju väldigt ungt, men samtidigt så låter det också rimligt då.
Ja. Jo, men det är väldigt ungt. Men jag tänkte först att det kanske var 7, men sen när jag tänkte tillbaka så det var faktiskt 6.
Just det. Och här står det också lite annan fakta som kan vara intressant att veta. Det står att 10% av pojkarna som ser pornografi varje dag. 10% av pojkarna ser pornografi varje dag. Medan 27% gör det några gånger om året eller aldrig. Och resten ser på porr några gånger i månaden eller i veckan. Och sen så finns det också en studie av svenska folkets internetvanor som heter Svenskarna och internet 2017. Och i den studien då så kom det fram att 30% av internetanvändarna från 16 år och uppåt tittar på sidor med sexuellt innehåll. 14% tittar varje månad och 11% varje vecka. Och så står det att det finns en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Totalt sett så är det nästan hälften av männen, alltså 48%, som kollar på sidor med sexuellt innehåll jämfört med 12% av kvinnorna. Det här är alltså fortfarande människor över 16 år då. Svenskar tittar allt mer på sexuellt innehåll på internet. Det står att det har skett en ökning med ett par procentenheter årligen. Och det är främst unga som tittar på sexuellt innehåll. Och det kan man ju tänka sig där som att procenten skiljer sig lite mellan vuxna, hur många som kollade, och 16-åringar.
Mm.
Så då är det 4 av 5 Alltså 79% av män i åldern 16-25 tittar någon gång på sidor med sexuellt innehåll. I åldern 36-45 år så är det 52% av männen. Och i åldern 66-75 år så är det 18%. Det finns ju mer grupper här emellan dem, men man har valt att ta fram just de här nu bara för att få ett hum om det. Och för kvinnor så är motsvarande siffror då 29% i åldrarna 16-25, 13% i åldrarna 36-45 och färre än 4% i åldern 66-75.
Okej, så det låter som att 4 gånger fler killar ungefär tittar på porr då än tjejer i de åldrarna. Ungefär kanske.
Ja, det kan nog stämma. Och det här är också intressant. För det står i den första studien då som vi gick igenom som heter Use of Pornography and its Associations with massa saker. Så står det att var tredje pojke som konsumerar mycket porr tycker att de ser mer än vad de egentligen vill. Samtidigt uppger var åttonde flicka att de skulle vilja se mer på porr än de gör idag.
Okej.
Okay. Så vi funderar på om det ligger någonting med könsroller där. Kanske att tjejer inte vågar söka på porr kanske. Eller att, nej, jag vet inte. Vad tänker du att det kan bero på?
Oj, ja. Nej, men om man tycker att man tittar för mycket, jag vet inte om man känner sig skamsen eller något sånt där. Och kanske för tjejer så var det inte alls lika många som tittade. Och då kanske, jag vet inte om det är mer okej då eller, nej, jag vet faktiskt inte riktigt.
Nej, jag vet inte heller. Jag tycker det var intressant att läsa.
Men vad är det för typ av porr man kollar på så då?
Ja, det finns ju väldigt olika typer av porr naturligtvis. I Visuell drog som är skriven av Maria Alin och Ulrika Stigberg. Samma Ulrika som mitt ibland oss. Som är en väldigt bra bok som informerar om porrkonsumtion och nätporren liksom, bland unga. Så står det då att de populäraste porrfilmerna de innehåller ungefär 90% av scenerna fysisk aggression som är bland annat strypningar eller gagging som betyder att penis trycks ner så långt i kvinnans hals att hon får svårt att andas. Det kan vara ass to mouth, alltså att mannen penetrerar kvinnan analt och för sedan penis direkt in i kvinnans mun och även slag och örfilar.
Ja, det låter inte... Det låter ju väldigt otroligt, får jag säga. Jag, när jag hörde det här så liksom, du såg i mitt ansiktsuttryck hur jag blev liksom lite äcklad faktiskt. Ja. Men hur de som tittar på den här porren, kan de påverkas av det här på något sätt? Eller?
Ja, alltså det är ju en väldigt intressant fråga. Och det är också någonting som är ganska kontroversiellt för alltså, när man pratar om det så finns det ju möjlighet också att landa i är porr bra eller är det dåligt och där finns det väldigt många olika åsikter. Och det är också värt att nämna att det finns faktiskt inte jättemycket forskning på det här området om porrkonsumtion och vad det gör med en. Utan det som finns det är liksom de här studierna som jag har läst lite om nu och undersökningar och i dem så talar man snarare om samband. Alltså att man kan se till exempel att en person som tittar mycket på porr samtidigt är en person som mår psykiskt dåligt. Det finns inga bevis liksom rent från forskningens sida att det är så att porrkonsumtion leder till psykisk ohälsa eller att psykisk ohälsa leder till porrkonsumtion till exempel. Men man kan se ett samband, alltså att det stämmer överens.
Okej, okay, ja. Men vad är det för samband som du pratar om här då?
Till exempel så har man då kunnat se, och det här är också fakta som är från Visuell drog eller egna berättelser av människor som har pratat om vad de själva upplevt då. Och då kan man se att personer som tittar väldigt mycket på porr som skulle kunna liknas vid ett beroende för att man kollar så mycket att de också har lättare för att fastna i andra beroenden, till exempel alkohol och droger. Och tydligen så är det så att rent genetiskt så finns det personer som har lättare för att hamna i ett beroende än andra. Och det, jag visste inte att det var så.
Ja, nej, inte jag heller. Så jag antar att det kan vara åt andra hållet också. Om man har andra beroenden så kanske man också lättare fastnar i porr kanske?
Säkert.
Just det. Precis. Vad finns det för fler samband då?
Finns ju också samband som man kanske hade väntat sig att man ser att män till exempel, det finns ju kvinnor också då, som tittar mycket på porr, får en mer objektifierad syn av till exempel människor, kvinnor eller män. Och att man tänker på sex väldigt mycket.
Ja, just det.
Sen så har man också sett att till exempel män som har tittat mycket på porr har svårt för att få upp den vid vanligt sex, eftersom att man inte längre tänder på bara vanligt sex med sin partner, utan det man ser i porren är liksom grövre.
Ja, just det. Jag tittade på någon en video som handlade om hur om porr och sådär, lite kanske hur det påverkas och sådär. Och då så sa han att det var svårt att bevisa då, som du pratade om tidigare, vad som är skillnaden, för att det finns ingen kontrollgrupp nästan att mäta mot, för att de flesta redan tittar på porr. Så det finns liksom inga kontrollgrupper med personer som är vuxna som inte har tittat alls på porr. Att kontrollera vad skillnaderna faktiskt är och sådär. Och det var ju sorgligt, men eller liksom väldigt intressant så. Men då är det ändå att man har sett de här sambanden som du precis sa nu.
Precis, och det är väl, då kan man ju i alla fall jämföra med till exempel män som har kollat mycket på porr kontra de som har kollat mindre på porr. Och dra liksom, att man jämför däremellan. Men absolut, det, så är det ju. Att det finns liksom inte den här undergruppen folk som inte har tittat på porr, så man kan inte se hur en porrfri person hade reagerat.
Ja, just det.
För att precis. Det är svårt att hitta.
Yep. Och du pratade ju om att man kan få en objektifierad syn på andra människor. Ofta kanske på kvinnor, om det är män som tittar. Och att man tänker på sex hela tiden. Sådär. Men du nämnde också det här om relationer där innan.
Ja, alltså man kan ju fundera på vad som händer i relationer verkligen, om man tittar på till exempel den objektifierade synen på män och kvinnor som kan komma ifrån porren, att det skulle kunna påverka i en relation. Och det vet jag faktiskt inte. Det kan säkert hända att det finns de exemplen på det. Sen så framförallt det som händer är väl att man har en föreställning av sex i relationen som egentligen inte stämmer väl överens med verkligheten.
Ja.
Så när man inleder en relation och ska börja ha samlag med sin partner, så tänker man att ja, men den som har kollat mycket på porr kanske tänker att nu kör vi analt direkt, och så blir den andra personen jättechockad, för den är inte alls beredd på det liksom.
Ja, det är klart.
Så det kan ju ställa till det. Och sen så kan man också se liksom att då, till exempel då att personen har svårt att tända på sin partner. Precis, det var vi inne på exakt i relationen.
Ja, precis.
Att man kanske, tittar man mycket på porr, att man känner liksom att man skäms för sitt beroende. Och att kan också vara att man tänker att ens partner ska ställa upp på allting. Eftersom att i porren så säger ju alla kvinnorna ja, eller de går med på allting.
Ja.
Och även männen liksom. Och då tänker man att så kanske i verkligheten också. Kan finnas risk för att man tappar självförtroendet i sängen, eftersom att man inte får sin egen partner att komma. För i porren så kommer också alltid partnern kanske, eller den som man har sex med. Och då blir det ju, ja, kanske man får dåligt självförtroende för sig själv liksom, att varför lyckas inte jag med det, eller vad är det för fel på mig liksom, varför lyckas inte jag få min partner att komma, så att man känner sig oduglig. Och den i relationen som inte kollar på porr kan ju snarare kanske känna sig otillräcklig, eftersom att ens partner måste kolla på porr för att vara tillfredsställd. Man kan känna sig oattraktiv, eller att man jämför sig med tjejerna i porren eller killarna. Kan också leda till avundsjuka kanske, att man vissa upplever nog att porren är ungefär som att bara liksom i en till relation, eller att det blir som otrohet liksom, att du kollar på en annan person också som har sex och kommer till det, att det kan ju bli väldigt problematiskt liksom.
Ja,
om man tänker så. Ja, och man kanske känner att ja, men jag önskar att min partner kunde liksom nöja sig med mig, och så blir man missnöjd och liksom, ja men precis, man känner sig otillräcklig liksom. Och det kan också leda till att man går med på saker som man inte vill, för att man är rädd för att partnern ska lämna en annars.
Just det. Och då låter det nästan som övergrepp. Att, som vi gick igenom definitionen om innan.
Mm. Precis, att gå med på någonting som man egentligen inte vill.
Precis, eller det gränsar dit i alla fall.
Mm. Jag tänkte läsa en berättelse faktiskt ifrån visuell drog då, med en tjej som har varit i en relation med en kille som tittade väldigt mycket på porr och hur det blev för henne. Och jag vill också säga det innan att det är verkligen inte... Det finns ingen liksom garanti för att alla som kollar på porr kommer hamna här eller att det kommer bli en sån här relation av det. Verkligen inte, utan det får man också att ha hänsyn till att det är ju olika. Men i hennes fall så var det så här då. Det står det om Sara då. Antagligen ett namn som inte är hennes egentligen. De träffades när Sara var 13 år. Hon kände sig inte redo att ha sex med sin då 3 år äldre pojkvän, men lät sig till slut övertalas. Vi älskar ju varandra, kunde Niklas säga, och förklarade för Sara att ett förhållande utan sex var inte aktuellt. Saras bästa kompis Lovisa berättar hur de två vännerna, idag båda 17 år gamla, upplevde de tidiga tonåren. Hur man kunde vara beredd att ställa upp på nästan vad som helst, bara för att man var så rädd på att förlora honom. Sin första riktiga pojkvän. Påtryckningar från omgivningen var inte heller ovanligt. Men vadå? Alla gör ju det här. Vad väntar ni på? Ni älskar ju varandra. Kunde äldre kompisar säga, förklarade Lovisa. De första 3 gångerna Sara hade sex med Niklas gjorde det ont och hon blödde från underlivet. Men hon pratade aldrig med Niklas om det. Istället bet hon ihop och tänkte att första gången ska det göra ont. Snabbt blev Saras relation med Niklas destruktiv. De två träffades oftast på helgerna och när de sågs ville Niklas ha sex 3 gånger om dagen. 3 gånger om dagen. Fredag, lördag, söndag. Jag var ju öm en hel vecka efteråt. Jag minns att han tyckte att det var bra att vi bara sågs på helgerna så att jag hann återhämta mig. Det slutade alltid med att Sara blödde. Ibland kunde det även gå så långt att också Niklas började blöda. Men ändå fortsatte de. Den destruktiva sexuella relationen med Niklas blev en sorts skuld mot henne själv. Jag kände skuld för att jag fortsatte göra något som jag egentligen inte ville, förklarar hon. Relationen mellan Niklas och Sara påverkade henne inte bara fysiskt utan ändrade så småningom hennes syn på sex. Det gick från att vara det fina hennes föräldrar alltid berättat för henne att det var till att bli något äckligt. Något hemskt, något som hon mådde dåligt av. Till slut blev sex med Niklas något Sara hade för att skada sig själv. Och sen står det också att hon minns hur hon ofta kunde börja gråta efter samlagen med Niklas. Jag grät därför att jag hade sagt nej till sex innan. Även han kunde gråta. Det var verkligen ett beroende för honom. Tidigare tänkte jag inte så. Då trodde jag nog att han bara var självisk. Att han bara brydde sig om sig själv. Att han bara ville göra det som var skönt och bra för honom. Men eftersom han ändå grät vid flera tillfällen så är det klart att han också måste ha mått dåligt över det som pågick. Även när Sara sa nej till sex kunde Niklas ändå fråga om han fick ta på henne samtidigt som han onanerade. Jag kunde ligga och halvsova medan han tog på mig, bara för att han skulle få göra sitt. Ibland kunde han väcka mig mitt i natten och säga jag måste göra det. Svarade jag att jag inte ville bad han mig pussa på honom medan han höll på så att han kunde somna. Samlagen som till en början liknade det Sara och Lovisa kallar tjatsex började till slut likna regelrätta övergrepp.
Ja, det låter ju hemskt.
Ja, det var ju verkligen destruktivt.
Yep.
Tyvärr.
Ja.
Och det är ju verkligen inte säkert att det blir så varje gång. Och Nej. Det är nog väldigt sällan kanske yep. det leder dit. Det vet inte jag. Men i hennes fall så var det ju det.
Just det.
Och då kan man ju fråga sig om, ja, om det var sunt att titta så mycket på porr som hennes pojkvän gjorde i det fallet.
Mm.
Och var det också hur det påverkar honom? För uppenbarligen så påverkade det honom och hans syn på vad sex var.
Ja, precis.
Men sen så finns det också de som tycker att porr är en trevlig krydda till sexlivet och att man kan hämta inspiration därifrån. Så det finns verkligen olika aspekter på hur man ser på porr i en relation också.
Ja.
Ja, det finns ju andra samband också. Till exempel så ett samband som man har kunnat se är ju att man har hittat en större mängd pornografiskt material i sexualbrottningars mobiler och datorer. Och jag tror att det är en del som kanske funderar över det också, som vet hur grov porren är idag. Alltså hur mycket påverkar det egentligen ens psyke och kommer det göra att man en dag är beredd att begå ett sexuellt övergrepp? Och det tror jag egentligen inte. Det är ju svårt att säga. Men jag tror att det är viktigt här att vara medveten om liksom att sambandet, det finns liksom inget samband för att den som kollar på porr eller den som kollar på grövre porr till slut blir liksom villig att begå ett sexuellt övergrepp. Men det man har kunnat se då i alla fall hos sexualbrottslingar är att många av dem som har begått ett övergrepp också har kollat på porr tidigare. Det finns till exempel mordet på Lisa Holm, 17-åriga Lisa Holm som man hörde om för några år sedan, 2015 tror jag det var. Hennes, vad heter det? Alltså den som begick brottet på henne. Brottsmannen liksom.
Ja. Gärningsmannen.
Så, gärningsmannen, precis. Hon hängdes ju då upp, fattar jag det som. Hon hängdes i någon form av järnrör liksom. Och i hans... vad heter det? I hans mobil eller på hans dator då, så hade man kunnat hitta pornografi i form av fastbundna kvinnor med munkavle, vilket kopplades samman då till det sexuella motivet som mordet skulle ha haft.
Mm.
Och det finns också ett annat exempel som också tas upp i visuell drog, att handlar om den 21-åriga Ida Johansson, 2015, en tjej som dödades i samband med att hon var ute och joggade, och flera medier rapporterade om hur den 19-årige gärningsmannen försökte våldta Ida Johansson, står det då. Och när då polisen gjorde en razzia genom 19-åringens hem så hittade de en dator i hans pojkrum som innehöll sökningar efter pornografi då, med inslag av våld och tilltvingat sex. Användaren hade också sökt upp då efter rape sex games, alltså spel som handlar om att man begår sexuella övergrepp liksom.
Oj, ja.
Så det har vi ju kunnat se. Men återigen då, inte säkert att alla som kollar på porr begår ett övergrepp. Men i de här fallen så var det de som hade begått ett övergrepp som tyvärr ledde väldigt, än ett mord.
Mm.
Så hade man kunnat hitta inspiration från porren i deras datorer.
Ja, just det.
Så det är ju ett samband. Och sen det som man kanske diskuterar mest idag är väl om porr kan bli ett beroende. För det är nämligen ingenting som är erkänt som ett beroende. Precis som alkohol finns ju liksom alkoholism och drogberoende erkänt som ett beroende. Spelberoende har också blivit erkänt som ett beroende. Men porr har man inte ännu erkänt att man faktiskt kan bli beroende av det. Och då är det svårt att också säga kanske att man är porrberoende eller vad det än kan vara. Liksom. Men man har då kunnat se i en del... liksom, när man jämför till exempel beteendemönster hos människor som konsumerar riktigt mycket porr, att de faktiskt påminner också om de som finns hos personer som till exempel är beroende av alkohol. Till exempel i det finns en dokumentär som heter Porn on the Brain. Där får man följa med på ett besök hos Valerie Woon som är en hjärnforskare vid Cambridge University. Och hon studerar då effekten på hjärnan hos en person som hos personer som konsumerar mycket pornografiskt material och hos personer då som konsumerar mindre pornografiskt material. För precis som Herman sa tidigare då, så är det svårt att hitta personer som inte har konsumerat det. Så man hittar ändå liksom personer som konsumerar mer eller mindre. Så studerar man då vad som händer i deras hjärnor när de kollar på porr. Och det intressanta är när de har gjort den här studien är att man ser att liksom effekten på hjärnan, vad som händer i hjärnan när en person visas för ett pornografiskt material som kollar mycket porr, är att den skiljer sig liksom ifrån en person som kollar mindre porr. De blir påverkade på ett annat sätt. Och det påminner extremt mycket om en person, precis som är alkoholist till exempel, som utsätts för alkohol.
Ja, just det. Så då den skillnaden där då, att man ser att den som tittar väldigt mycket på porr, att det var en skillnad där i hjärnan, det är liksom beroendet som syns då på sätt och vis, eller?
Ja, precis, om man vågar kalla det. Men man ser i alla fall att det är en skillnad och att det påverkar att samma liksom vad ska man säga, samma
mönster kanske?
Mönster, precis, syns hos en som konsumerar mycket porr som blir utsatt för porr, som hos en alkoholist som blir utsatt för alkohol.
Ja, just det.
Så då kan man ju kanske börja fundera över om det är värt att kalla att man faktiskt kan bli beroende av porr.
Ja, okej.
Och det som händer då i hjärnan kan ju vara intressant att veta liksom hur ser man det här då? Och det man tittar på är då hjärnans belöningssystem. Hur det reagerar när konsumenten utsätts för porr. Så det har hon kollat då, Valerie Boone, antar jag. Och då är det så att hjärnans belöningssystem utsöndrar ett hormon som heter dopamin. Och dopaminet, det får oss att njuta och talar om för oss att vi har gjort någonting bra som gynnar våra chanser att överleva. Till exempel ätit mat, att vi har motionerat eller att vi har sex för att då, ja, vi förökar oss på det sättet liksom.
Mm.
Och det kan ju vara väldigt behagligt att söka de här kickarna eftersom att det då ger njutning. Och kanske är det där då det börjar med till exempel de som börjar onanera till porr för att man märker att det ger njutning liksom. Och det som händer då efter ett tag är ju också då att toleransnivån, som det så fint heter, den höjs. Och det betyder att en person som har börjat kolla på kanske ganska vanligt sex till exempel, att den helt plötsligt så tänder man inte på det längre för att det har blivit så vanligt och så vant för kroppen. Så att då behöver man leta efter någonting som är grövre för att kunna tända på det liksom och få det här dopaminet då utsöndrat i kroppen. Så att, och det är intressant också för att de som kollar mycket på porr kan man också se att de har någon gång börjat på ganska liksom, eller de alla håller med liksom om att de har börjat ganska mjukt liksom, eller på ganska vanliga ofarliga grejer liksom, och sen är plötsligt en dag så har det inte varit intressant längre och då har man klickat vidare till någonting annat och så har man klickat vidare till något grövre och grövre och till slut så hamnar man kanske på liksom filmade våldtäkter tyvärr eller sånt som är helt plötsligt mot lagen liksom.
Ja, just det. Det låter nästan lite som när man brukar prata om droger ibland.
Mm.
Att man brukar snacka om så här inkörsdroger och grejer. Att man kanske råkar komma in på starkare och starkare grejer liksom.
Mm.
Fast att här handlar det om att det blir mer våldsamt porr liksom, istället för att det ska vara, vad ska man säga, mjukare då.
Mm.
Ja, just det.
Precis. Exakt samma grej skulle jag tänka mig.
Mm.
Det är samma effekt. Så det är det som händer. Och det är också, då förklarar jag det kanske varför det är så många som kollar på våldsporr idag. Eller som BDSM då är att det anknyter till liksom våld och fysisk och psykisk aggression liksom.
Ja, just det. För de har redan tittat så mycket på vanlig porr så det räcker inte längre liksom. Utan ja, just det. De måste tillfredsställa sig med annat hårdare.
Exakt. Och man kan också se liksom att hos de här ungdomarna då som är intervjuade i visuell drog så finns det också andra mönster man kan kolla på. Då är det till exempel att de som har angett då att de konsumerar mycket porr också har svårt för att till exempel tänka på annat under dagen än det de ser i porren. Man känner inget sug av att titta på saker med sina kompisar. Man kanske känner sig lat, orkar inte liksom göra saker. Att man får svårt för att koncentrera sig i skolan. Eller att man kan sitta uppe på nätterna och porrsurfa istället för att sova. Och det här är också symptom faktiskt som går att hitta hos de som lider av andra typer av beroenden. Så det är liksom inte formellt erkänt än att porr går att bli beroende av. Men det låter ju, när man hör det här så låter det ju som att det skulle kunna vara rimligt. Och att kanske att man om några år kommer erkänna det som ett beroende.
Ja, verkligen. Och jag kan känna igen det i mitt eget liv också faktiskt. För nu så tittar inte jag på porr alls. Sedan drygt ett år tillbaka. Så det är ganska nyss ändå. Men, och jag har inte tittat så mycket på det heller. Men jag har ändå känt den här känslan av att nu måste jag titta.
Mm.
Det kan vara så att, att man är ensam hemma. Eller att det liksom man har chansen lite. Att det, nu går det.
Mm.
Och det är som att kroppen säger att ja, du gör det liksom. Även fast man kanske inte ens har varit särskilt sugen alltid ändå. Så är det som att ja, ta chansen nu, för nu kan du.
Mm.
Så jag förstår verkligen och kan känna igen mig lite i det där beroendesymptomet. Även fast att jag inte har konsumerat särskilt mycket ens. Mm. Faktiskt.
Just det. Ja. Och jag kan ju känna igen mig väldigt mycket i det här med att man ändrar syn på människor. För det kan jag tycka att så här, när man har typ att det är ganska självklart egentligen kanske, men det man matar sig med liksom, att det fyller ju ens inre och ens tankar. Och när jag själv har haft perioder då jag har till exempel kollat på mer romantiska komedier eller sexscener eller sådär, så har jag också tänkt mer på det. När jag är ute bland folk och ser en snygg kille, så kan jag ju tänka att man klär av honom i sinnet liksom. Och det blir ju väldigt konstigt om man skulle gå runt och tänka så. Tänk om man är lärare till exempel och börjar få sådana visioner av sina elever, blir ju jätteproblematiskt. Eller om jag som ungdomsledare skulle ha de ungdomarna. Alltså det går ju inte, kan man inte kontrollera att man tänker så liksom, så kanske man ändå kan kontrollera hur mycket man utsätter sig för till exempel pornografiskt material, om man märker att det är det man blir påverkad av.
Ja, verkligen. Och jag märker ju till och med skillnad, men inför den här podden så tittade jag ju på någon video så där, på YouTube, och lyssnade på en podd på Spotify om porr och sådär. Och bara då så blev det liksom att man kände sig nästan lite triggad. Så man tänkte liksom mer på det. Det är kanske inte så konstigt eftersom man precis har lyssnat om det också. Men man blir liksom ändå lite triggad av det, att det är någon slags känsla att ska vi göra det? Eller ska jag liksom titta på det? Liksom, eller sådär.
Precis.
Men sen så har jag gjorde liksom inte det, och jag känner mig ganska stark självkänsla att jag inte behöver det längre. Eller vill göra det. Så det känns väldigt bra, men ändå så kommer den känslan.
Det är så lätt att liksom trilla dit, tror jag. Och det var också en kommentar i liksom visuell drog i den boken, så var det någon som sa det också, att det är så starka krafter i sex liksom, att det är som ett, det är inte ett vanligt beroende, det är liksom inte som alkohol eller spel kanske på samma sätt, utan det berör djupet av oss på något sätt, och därför kanske det är ännu svårare att komma ur det.
Ja, just det. Ja, och det finns ju så lätt tillgängligt. Det är ju bara goda liksom. Om någon, det är ju bara att gå på toa, så är du själv. Yep. Och så är det liksom några knapptryck bort. Så att, till skillnad från om du ska hitta en drog till exempel, då måste du hitta en kontaktperson som har den kanske, eller sådär.
Precis. Ja, det var faktiskt en kommentar i den dokumentären Porn on a Brain. Efter den här studien då, när man hade sett att man skulle kunna bli beroende av porr, så sa han det att om det stämmer att vi kan bli beroende av porr och vi låter våra barn ha fri tillgång till nätporr, då är det som att vi hade låtit heroin ligga framme i hemmet.
Ja, just det. Ja.
Och det är ju väldigt intressant och också extremt obehagligt att tänka så. Om porr är ett beroende, och skulle det vara så att det blir erkänt som ett beroende, så kanske man börjar tänka mer på det. Nu har vi ju pratat en stund ganska allmänt om porr. Vad det är, vad det finns för samband, om det påverkar oss på något sätt. Men nu tänkte vi gå in i en del där vi pratar lite mer personligt om porr. Och vad vi tänker kring det, och även hur vi tänker på porr kopplat till den kristna tron. Men innan vi gör det så ska vi släppa in en tredje person i samtalet, som heter Viktor Bermeus, som har jobbat som ungdomsledare i 3 Lagmansholm förut, och höra vad han har för erfarenhet av porr. Hej Viktor, vad kul att du är här.
Ja, men hej, tack så mycket för att jag får vara här.
Du, vi har ju presenterat dig lite kort här bara nu. Vi har fått veta vad du har jobbat innan och vad du heter. Men finns det någonting mer som du vill säga om dig själv som gör att vi kan lära känna dig lite bättre?
Ja, absolut. Ja, men just nu så bor jag i Stockholm tillsammans med min fru Julia. Och här uppe pluggar jag till pastor och är pastorskandidat i Ekumeniakyrkan. Så det är väl det jag gör. Jag pluggar och hänger mycket hemma nu när det är pandemi och allt det där. Men det går bra. Men annars så spelar jag gärna mycket volleyboll, håller gärna på mycket med musik. Och hänger som sagt gärna med min fru Julia och hänger med holare, spelar sällskapsspel. Det är väldigt kul. Det uppskattar jag.
Härligt. Och du har ju hört vad vi har pratat om tidigare här i programmet. Och jag tänkte bara börja med att fråga dig. Finns det någonting som du skulle vilja tillägga eller kommentera?
Jag vill mest bara påpeka att ni har sagt bra grejer. Eller jag tycker att det ni lyfter är ju superviktigt. Och jag har ju även pratat om det här på lite läger och sånt. Så tycker jag att det är fantastiskt när andra också gör det. Men jag tänkte bara på att jag tyckte det var bra att ni lyfte det här att människor som tittar på porr får en väldigt objektifierande bild av andra människor. Att det verkligen liksom påverkar hur vi ser andra och att det liksom inte bara får ett problem i sexuella situationer utan att det faktiskt får en konsekvens av hela vårt liv och alla möten med alla människor vi har egentligen. Så det tyckte jag var jättebra att ni lyfte. Och sen att ni liksom lyfte det här med att porr verkligen påverkar relationer. För det gör det ju verkligen på jättemånga olika sätt. Och ni lyfte det lite att det är lätt att man som partner kan känna sig oattraktiv eller otillräcklig när ens partner tittar på porr. Och det är ingenting som jag har upplevt själv, men jag vet att mina partners som jag har haft när jag har, samtidigt som jag har konsumerat porr, verkligen jobbat med det och tyckte att det har varit jättejobbigt liksom. Så att det är jättebra att lyfta också. Och jag tror att man behöver prata mycket om så här, om hur ska den som inte konsumerar porr, hur ska den hantera det? Liksom, det känns som ett liksom en sida som man inte bearbetar så mycket, utan man fokuserar väldigt mycket på porrkonsumenten, men väldigt lite på den som liksom, ja, är vid sidan av och blir påverkad av det konsumerandet, så att säga.
Just det. Så du är med i programmet här nu för att du själv har en erfarenhet av pornografi. Hur gick det till för dig första gången du kom i kontakt med det?
Ja, men första gången då var jag nog ungefär 11 tror jag. Och ja, men hängde med en kompis framförallt som ja, men liksom vi hittade liksom lite porrinspirerade spel som egentligen gick ut på att man skulle liksom göra olika saker för att klä av tjejer typ. Så det var väl ingången. Och sen så växte det lite där och så tog det väl ytterligare 2 år tills jag var 13 innan jag började titta på porrfilmer liksom. Och faktiskt började komma in på vanlig porr så att säga.
Mm. Och hur blev utvecklingen för dig sen då?
Det är svårt att det är lite svårt att komma ihåg det, men jag vet ju verkligen att det liksom började ju väldigt mjukt på något sätt. Alltså om man ska se hela utvecklingen så började med de här spelen och sen så flyttade sig lite till att börja titta på tjejer som klädde av sig inför en kamera typ, och sen så började man titta på lite mjukare porrfilmer. Och därifrån så började det eskalera ganska fort till att bli, ja men liksom, ja, det blev liksom grövre och grövre ganska fort. Och sen så har det liksom varit i olika perioder som man haft olika saker som har varit det som man tittar på. Men det har ju verkligen gått liksom från att titta på vanlig porr till att börja komma in på det här med BDSM och sexleksaker och gruppsex och liksom väldigt, väldigt hårt sex. Så att det, ja, det, som sagt, det har varit lite i perioder där det har varit så här, men vad är mest intressant just nu? Men det har ju verkligen gått, det gick ju verkligen till en fruktansvärt osund konsumtion, så att säga.
Okej. Alltså, skulle du typ känna igen dig i ett beroende, eller skulle du kalla det ett beroende, det du var i?
Ja. Ja, men absolut. Jag skulle kalla mig själv polmissbrukare.
Okay.
Och skulle nog absolut säga att det fortfarande påverkar mig idag också. Eller så här, jag skulle inte kunna klassificera mig själv som fri från porr. Även om det ju, ja, som jag säger, det går väldigt, väldigt mycket bättre idag. Men jag skulle verkligen inte kalla mig fri från det.
Och hur kom du fram till att ja, men det här är nog ett missbruk?
Ja, nej, men det har ju att göra med att jag insåg första gången att jag ville sluta titta. Och det var efter att jag hade varit på ett kristet, ja, men bibelskoleläger typ. Om någon lyssnar har varit på Bible Camp så var det ganska liknande det. Men det hette Kontakt och var på stället som heter Resternäs. Och där, då var jag 16 eller 17 tror jag, och det var liksom första gången som någon sa till mig att ja, men porr är inte bra. Så det betyder att jag hade liksom levt i den här liksom porrbubblan i 3-4 år innan jag hörde ett enda ord om att porr kan vara negativt för mig. Men då fick jag liksom, vi hade lite undervisning om det, att om porr inte är bra, porr påverkar vår syn på andra människor, porr påverkar vårt sätt att se på sex. och så vidare liksom. Och då insåg jag att men jag ska sluta titta på porr. Och minns att jag hade kompisar med mig där och då som också sa att men vi ska också sluta titta på porr.
Mm.
Och alla mina kompisar lyckades med det, vad jag vet då. Men jag gjorde inte det. Utan, och då insåg jag efter ett år kanske att okej, men jag kanske faktiskt har ett missbruk här. Jag kanske faktiskt sitter fast i någonting och är i en spiral som jag inte kan ta mig ur på egen hand.
Ja, du har ju nämnt det lite nu då, men vad var det egentligen på det här lägret som fick dig att känna att men jag vill sluta titta?
Men det var nog dels men det han lyfte var ju verkligen så här att att titta på porr, det går liksom inte i linje med den kristna tron och att följa Jesus. Och det var nog den främsta moroten att så här, okej, men det här ärar liksom inte Gud. Så att dels behöver jag sluta för därför. Men också för att just det här att det är inte bra för mig att titta på porr, att det faktiskt kan skada mig, vilket jag då sen med tiden verkligen insåg att det gjorde.
Mm.
Men också att det kan skada mitt sätt att se på andra människor, vilket jag också insåg att det har det ju verkligen gjort liksom.
Mm. Har du något särskilt bibelställe som du går till när du tänker på porr och den kristna tron?
Jag tänker väl mycket på det här med att, jag minns inte vad det står, men att våran kropp är ett tempel för den helige ande. Alltså att Gud liksom bor i oss. Och vi är tänkta att ära honom med hela våra liv och även våra kroppar. Och Bibeln talar ganska mycket om sexuell omoral och att det är någonting vi ska hålla oss ifrån. Och jag tänker att porr absolut faller in i sexuell omoral. Och är liksom någonting som inte är moraliskt hållbart egentligen. Liksom med tanke på att det skadar oss själva, det skadar andra människor och det skadar vår relation med Gud.
Ja. Avslutningsvis här nu då. Finns det någonting som du skulle vilja skicka med de som tittar på porr och skulle vilja sluta men tycker att det är svårt?
Ja, jättegärna. Det finns, eller jag har ändå försökt sondera och försökt tänka mycket och som sagt även i min egen vandring till att sluta titta på porr. Och något av det viktigaste man ska göra när man vill sluta titta men märker att det här går inte, det är att berätta för någon annan. Och då jättegärna någon som är äldre och som man är viktig för den liksom. Och att man dels pratar om det, har en öppen konversation om det, men också att den här äldre personen får vara lite ansvarig för den och kanske fråga med jämna mellanrum så här, men hur går det för dig? Hur har det gått det sista liksom? Man kan ju även göra upp att man kanske ska berätta för den här personen om man tittar på porr när man försöker sluta. För att det skapar en ytterligare liksom, ytterligare motstånd när man väl sitter där och lusten kommer och man känner att jag vill bara titta på porr, att tänka om jag tittar, då måste jag också erkänna det för någon annan. Och det, det har hindrat mig ganska många gånger. Sen en annan sak som jag tycker är väldigt viktig, det är att identifiera när och var man tittar på porr. För mig så var det till exempel ganska ofta om jag låg på natten och hade liksom tittade på telefonen när jag låg i sängen. Det var ganska så, då var det 99% chans att jag skulle konsumera porr den natten liksom. Och även om jag hade med mig min mobil in på toaletten när jag skulle gå på toa, så var det också ganska stor chans. Så att då liksom la jag upp taktiken att okej, men jag ska aldrig titta på min telefon när jag ska gå och lägga mig. Och man började ladda min telefon borta på skrivbordet. För att liksom, då satte jag den på laddning innan jag gick och la mig. Och kunde inte komma åt den. Så att då liksom bröt man det mönstret. Och samma att det fick bara bli en regel att telefonen får inte följa med in i badrummet. Liksom. Så att det att identifiera när och var. Och sen bygga upp en strategi för hur bryter jag mina mönster. Det jag märker att här tittar jag på porr. Liksom. En annan bra grej man kan göra är ju att ladda ner porrblockeringsappar. Det finns ju ganska många egentligen. En app som är ganska bra heter BlockAid, som jag har hört är bra. Och en annan som jag själv har provat är Trouble Web Filter, som också funkar bra. Som då liksom, om du försöker gå in på en porrsida så kommer den bara säga den här hemsidan är inte tillgänglig för dig. Och bara liksom. Och då blir man ju lite uppstannad och inser att jag kom inte in här. Då får jag skita i det ibland. Det kommer inte alltid funka, men det funkar ibland. Liksom.
Ja.
Och sen har ju även Frälsningsarmén har ju ett jättearbete just med porrkonsumtion och att förhindra det. Och har en hemsida som heter Starta om. Mm. Där man kan läsa jättemycket om hur man kan få hjälp med att sluta titta på porr. Men också olika appar, olika verktyg som kan vara till hjälp. Så det kan jag verkligen rekommendera. Starta om Frälsningsarmén. Bra hemsida.
Ja.
Och sen... Två snabba grejer till. Men en är ju verkligen be till Gud om hjälp. Men Jesus, han vill ju hjälpa oss att inte skada oss själva. Och det finns väldigt mycket tröst att hämta hos Jesus. Det kan komma mycket skam i oss när vi tittar på porr. Och då behöver vi ta emot Guds förlåtelse och kärlek. För att ha en omsorg om oss själva. Mm. För jag tror också att när vi ser på oss själva med ett mindre värde. Då tillåter vi oss själva att titta på porr också. Så genom att låta Gud få upphöja våran självbild så tror jag att vi förstår att ja, men jag är värd att sluta titta på porr. Liksom. Och jag tror också att om man fastnar i porrmissbruk så tror jag att man sitter i ett grepp av onda makter som vi inte alltid kan ta oss loss. Och då behöver vi Guds hjälp för att bryta oss loss från de bojerna. Liksom.
Mm.
Och sen en annan grej som jag tycker är väldigt viktig, det är att inte tänka att sex med din partner ska ersätta porr. Att inte tänka, ja, men okej, om jag har börjat ha sex med min partner, då kan jag sluta titta på porr. Liksom. Men det funkar liksom inte. Det är inte en hållbar taktik. För att så fort man då inte har sex regelbundet så faller man bara tillbaka in i porrmönstret. Liksom. Så att det bästa man kan göra är att hålla sig ifrån så mycket sexuell aktivitet som möjligt, vilket kan vara jättejobbigt, men kan vara väldigt viktigt för att liksom bryta mönstret som man har att regelbundet titta på porr. Och hela grejen är ju att man ska ju liksom inte besegra den sexuella lusten, det är inte den vi ska kväva, utan vi ska kväva lusten efter porr och efter det här missbruket som vi är i.
Ha.
Så att, ja, inte ersätta porr med vanligt sex. Eller i alla fall inte ha idén om det. Och tänka att det ska vara en hjälp.
Ja. Ja, tack. Jättebra tips. Och tack återigen för att du ville vara med här. Och det är ju faktiskt tack vare dig som jag själv hörde någon prata om pornografi för första gången offentligt. När jag själv var på ett läger för några år sedan. Så tack för det. Nu så ska jag och Herman fortsätta att prata om vad vi har för tankar om porr. Ja, då fick vi höra Viktors berättelse alltså. Och nu tänkte vi prata lite grann om vad vi tänker och tycker. Och då får ni höra våra berättelser också, eller våra tankar kring det här ämnet då. Och vi båda är ju kristna.
Ja, hur tänker du på porr om man kopplar till kristen tro, Linnea?
Ja, men jag tänker på lite olika ska man säga bibelställen eller på lite olika aspekter av det. Vad ska man säga, i det stora hela, om man ska ta ett kort svar liksom, så tänker jag kanske att porr och den kristna livsstilen inte går ihop. Det är det korta svaret. Och varför jag tänker så då, men det beror på dels i Matteus evangeliet 5:28 så står det att om du ser på en annan kvinna med åtrå så har du i hjärtat liksom begått äktenskapsbrott med henne. Det är Jesus som säger det då, att det räcker liksom med att du bara kollar på en annan kvinna och tänker att åh, jag skulle vilja ha sex med henne, eller kolla på en annan man och bara jag skulle vilja ha sex med honom typ, så har du redan gjort någonting som då i Bibeln kallar för synd. Vilket man vill undvika om man är kristen då liksom. Och då tänker jag att kolla på en annan kvinna med begär, eller kolla på en annan man med begär eller med åtrå, det gör man ju verkligen när man kollar porr.
Ja, verkligen. Det är ju hela poängen med det egentligen.
Precis. Så det är väl det första jag tänker på. Det andra jag tänker på är det som jag var inne lite på, det att det du matar dig med är ju också det som alltså visar sig i ditt liv eller som kommer påverka dig. Och det står också på ett ställe i Lukas 6:45 så står det att hennes mun säger vad hjärtat är fullt av. Alltså att det jag matar mitt hjärta med, det kommer jag också, det kommer påverka mig liksom.
Ja. Verkligen.
Och bland annat människosyn till exempel, eller att man ser sex överallt där man tittar liksom. Och sen så kan jag också tänka på i Korintierbrevet, första Korintierbrevet 6 och 20, så står det att vi ska ära Gud med våra kroppar. Och då tänker jag, men framförallt kanske på onani då, när man tänker på det liksom, vilket är någonting jag själv har gjort väldigt mycket i min tonår. Är det att ära Gud när jag sitter och onanerar liksom? Det står tidigare i det kapitlet att gör inte era lemmar till ett med en skökas lemmar, eftersom att när jag har valt att ge mitt liv till Gud så har jag också valt att ge hela mig, inte bara min själ, alltså det på insidan, utan jag har också valt att ge Gud min kropp. Mm. Min kropp är inte längre min, vilket är väldigt kanske lite jobbigt att tänka så, att jag inte längre äger min kropp, men jag tror faktiskt att det är så. Och då är det också, då är det liksom Guds kropp jag tillfredsställer liksom sexuellt i min ensamhet, vilket jag själv inte tycker är att ära Gud.
Ja, okej. Ja.
Så tänker nog jag.
Just det. Mm. Du nämnde lite där med människovärde. Mm. Och som jag tänker med liksom kristen tro, så ska man ju vara en god medmänniska.
Mm. Mm.
Och något som vi inte har pratat om så mycket här i podden nu är ju hur de som faktiskt är i porrindustrin påverkas.
Mm.
De som faktiskt spelar in de här klippen och så.
Just det. Mm.
Och det finns ju kanske många som tycker att det är jätteroligt och att de får glädje i sitt jobb kanske. Men det finns ju också de som verkligen blir utsatta för övergrepp och som egentligen inte kanske vill vara där, utan de har kommit dit av någon annan anledning. Eller, och det finns ju också porr som är rent utav övergrepp på folk som har blivit liksom överfallna eller barn till exempel.
Ja,
och det är ju hemskt. Så då desto mer man tittar på porr, desto mer kommer ju porrindustrin att producera.
Ja.
Tänker jag. Så att genom att titta på det så bidrar man ju till också att en del andra människor får lida liksom. Mm. Och det tycker jag verkligen är en kristen aspekt att sluta.
Verkligen.
Och du nämnde också lite om onani.
Mm.
Och där vet jag att många kristna tänker väldigt olika. Och jag har vänner som är kristna som onanerar utan att titta på porr till exempel.
Mm.
Och jag har andra som har valt att inte ens onanera. Och jag själv har valt att inte onanera överhuvudtaget och inte se på porr överhuvudtaget. För att just på grund av den här som du sa förut, att Jesus sa att man ska inte ens titta på någon annan kvinna med begär. För att när jag, om jag onanerar, då kommer jag att tänka på någonting.
Mm.
Och då kan man ju säga att det blir att jag sviker min partner liksom.
Mm.
På sätt och vis att jag gör äktenskapsbrott i mitt huvud, även om jag inte är gift nu då, men liksom att man bryter lite mot det. Har du några tips på hur eller om det är någon här som lyssnar på den här podden och som känner att den vill sluta titta på porr och använda porr? Har du något tips till det?
Första tipset tror jag ändå skulle vara liksom att bara bestämma sig för att nej, men nu gör jag inte det här mer. Och jag tror att det kommer nog inte bara vara en gång man behöver ta det beslutet kanske, utan man får man kanske bestämmer sig för det en gång och så faller man tillbaka och så får man liksom ta nya tag och bara, men nu bestämmer jag mig faktiskt för det.
Mm.
Sen är det ju lättare sagt än gjort, naturligtvis tror jag. Men kanske också att man ska försöka ha med sig i bakhuvudet, varför vill jag sluta liksom? Vad är det som driver mig till att sluta?
Ja.
I mitt fall så var det som med Viktor, tron, som drev mig och som fick mig att känna att ja, men det här vill jag inte hålla på med liksom. Och då får man liksom försöka tänka på det typ när man faller i frestelsen kanske, att men ska jag göra det nu liksom, så får man försöka tänka på det att nej, men jag har ju valt det för det här liksom, att man inte bara gör det för sig själv utan man kanske gör det för någon annan också.
Ja, precis.
Du då? Har du några tips?
Nej, men dels är jag lite inne på det som du sa nu, att man får liksom bestämma sig, och jag gjorde det förra året när jag gick bibelskola, tidigt i den tiden liksom, och då liksom bad jag till Gud om hjälp. Mm. Att han verkligen skulle hjälpa mig att ha liksom den disciplinen att inte gå in och titta liksom. Och det tror jag faktiskt att han kommer hjälpa med. Och jag hade försökt sluta flera gånger tidigare. Mm. Men nu liksom bestämde jag mig verkligen att jag ska inte titta på det någon gång. Men för mig var en liksom trigger till att titta på porr, det var att vara ensam. Mm. Så för mig kunde det till och med vara så att jag var, när jag var tonåring, att jag kunde vara sjuk och därför var hemma från skolan och var helt själv. Mm. Och då var min trigger att jag var själv, att nu har jag chansen. Så även om jag var lite sjuk och egentligen inte kanske kände för att onanera eller titta på porr alltså, mm, så gjorde jag ändå för att jag hade chansen.
Just det.
Och det finns liksom andra sådana situationer som triggar den här känslan att ah, nu måste jag göra det.
Mm.
Så för mig var det att vara själv och även att titta på andra saker, till exempel Instagram eller kanske TikTok till exempel. Nu under det här året så har jag skaffat TikTok 2 gånger och sen redan några timmar senare samma kväll raderat appen, för att jag har märkt hur det liksom gör att jag kanske tittar på kvinnor på ett sexuellt sätt, för att det finns mycket sånt där,
mm,
som gör att jag får såna tankar. Då så vill jag hellre ta bort appen och inte utsätta mig själv för det.
Mm.
Så slipper jag tänka på det och så blir det lättare att liksom komma bort från porr.
Just det. Det står ju några tips i den här boken då som heter Mitt ibland oss också. Och där tar de upp just att man ska försöka undvika heta situationer. Heta är ju då 4 stycken bokstavs. 4 ord som har slått ihop. Så H står ju för hungrig. Sen är det ensam, trött och arg. För att det kan vara sådana triggers då liksom. Och
mm,
märker man att men nu är jag ensam hemma. Ja, men gå ut på en promenad då kanske. Eller ja, kan man göra mer. Man kan äta om man är hungrig.
Precis. Jag vill inte använda min nya dator till att titta på porr, för jag var lite rädd för virus och sånt där.
Mm.
Så hade jag en gammal dator som jag kopplade in varje gång. Så ett steg för mig var att lägga den på ett ställe som inte var så tillgängligt.
Mm.
Så istället för den i min kontorslåda så kunde jag ha den i något förråd.
Mm.
Och då började jag liksom gå en bit och då blir det liksom mäckare och jobbigare.
Mm.
Så liksom gör det så svårt för sig själv som möjligt.
Mm.
Man kan till exempel ha porrskydd på datorer eller nätverk så att man inte kommer in på sånt också.
Mm.
Det hjälper också.
Precis. Sen så tipsar de ju också om det som Viktor var inne på. Alltså att prata med någon som man har förtroende för. Och bara berätta att jag kollar på porr och jag vill sluta. Liksom. För att hemlighetsmakeri, det liksom underlättar för den som är beroende. Så att de tipsar också om att man ska skaffa en förtroendepartner då, alltså någon som kan hjälpa dig på vägen och alltid fråga hur det går. Precis, man har någon som man står och heter ansvarig för liksom, eller att man kan berätta liksom. Och det finns också jag vet inte vad det programmet heter, men att man kan det är att jag kan se liksom vad min kompis inne för sidor på internet liksom. Så att om jag är ute och porrsurfar liksom, så ser min kompis det liksom. Att jag har varit inne på sådana sidor. Vilket jag kanske inte vill att hon ser.
Mm.
Så att man kan också ta hjälp av sånt.
Ja.
Precis som du sa, man placerar liksom datorn eller mobilen i ett annat rum. Och att man inte har den vid sängen när man ska lägga sig. Så man kanske skaffar en vanlig veckaklocka istället.
Ja, precis. Och alltså det är ju lätt att falla tillbaka och göra det någon gång sådär.
Mm.
Men då är det viktigt att inte liksom bara, åh nej, nu var det kört, nu är jag tillbaka. Utan då liksom får man försöka komma igång igen, liksom verkligen försöka hålla sig borta från det. För lusten att titta på porr liksom försvinner faktiskt med tiden.
Mm.
Och jag märker det i mitt liv att jag tänker inte alls på det nu längre.
Nej.
Så att det är inte för sent om du liksom får en backlash någon gång, utan du kan bara fortsätta försöka att undvika det.
Ja, bra sagt. Tänker också till er som är föräldrar som kanske, vet inte om ni tänker på det liksom, funderar över om era tonåringar kollar porr eller om ni pratar om det hemmet, men kanske ändå finns någon som känner, men vad kan jag göra liksom, som har barn som är i den åldern där man börjar kolla eller så där. Det står många berättelser om liksom barn som har stött på porr för första gången när de är liksom 7-8 år gamla. Att det finns verkligen överallt omkring oss nu, och framförallt nu när alla har datorer eller surfplattor och sådär.
Mm.
Vad ska man göra liksom? Och framförallt 2 tips till er. Och det första tipset är väl det här med porrfilter, om man känner att man vill prova det. Det heter någonting annat snyggt som jag inte kommer på nu. Men Ja, det sorterar helt enkelt bort pornografiskt material från internetsidor liksom. Så man,
det blockerar till och med sidorna så man inte kan gå in där, va? Mm, om man är på det nätverket.
Mm. Mm.
Just det.
Precis, och det ja, kan ju finnas för- och nackdelar, men det finns ju kanske en risk för att de här filtrarna också filtrerar bort sånt som egentligen inte är direkt pornografiskt. Det kanske handlar om en sida med information om bröstcancer till exempel. Har man också exempel på att de har filtrerat bort tyvärr. Men pratade med en klok förälder här tidigare som nämnde att man kanske ändå kan tycka att det är värt att installera det med tanke på att det, visst, det kanske filtrerar bort saker som är lite ofarligt, men det filtrerar också bort det som kan vara skadligt liksom.
Mm.
Att det kanske är värt att ändå göra det liksom. Men det får man inte ta ställning till hemma. Men sen framförallt prata om det med era barn. Och man kan ju prata tidigt om, kanske inte direkt liksom sex, men att man ändå pratar om att men stopp min kropp liksom, berätta för era fyraåringar att vill du inte krama den personen så behöver du inte det, och då är det du som väljer liksom, att man tidigt sätter gränser för vad som är okej. Att man har en dialog med barnen vad de är ute på liksom, för sidor på nätet. Be dem visa dig liksom, vad som är intressant just nu, vad som är roligt, något galet de har sett liksom, så att du har koll vad de gör på internet.
Mm.
Kan också vara ett bra tips. Liksom. Och bara liksom, försök vara öppen och inte dömande liksom, eller skambeläggande på något sätt när du pratar om det, utan också bara vara liksom ärlig och öppen, att ser du någonting konstigt på internet så kom och berätta det för mig som är mamma eller pappa liksom.
Mm, precis.
Så att när det väl kommer den första gången när man är 7-8 år eller tidigare liksom, så vet du om det som förälder.
Mm.
Och då kan man också börja prata om liksom, att det här är någonting som inte är på riktigt. Det är en förvrängd bild av någonting liksom.
Just det.
Så att man är beredd på det och har det med sig. För det kan ju bli väldigt konstigt om man aldrig har pratat om sex tidigare till exempel, och så stöter man på porr på internet och så är den första liksom, man ser i grovt analsex liksom, och så tänker man att oj, det här, så här det är liksom.
Mm.
Det kan ju inte de avgöra.
Mm.
Så det är viktigt också att man har en bild med sig från tidigare. Och tycker man att det är jobbigt att ta upp ett sånt här ämne, för det kanske inte är så lätt att bara börja snacka porr vid matbordet eller sådär. Så
nej, det känns lite stelt.
Precis. Och då finns det också lite tips då här i boken. Att, först och främst att tänka liksom att du ändå vill ta upp det för att du ska kunna få vara först på bollen. Alltså du är den första som berättar liksom vad porr är eller vad sex är till exempel för ditt barn, så att de slipper lära sig det över porren, det första de gör liksom.
Mm.
Och sen att ja, man kanske inte går liksom ladda för det stora porrpratet då, det här i boken, utan skaffa dig kunskap. Och utifrån det så kan du ha flera mindre samtal med barnet eller ungdomen. Så att det blir en naturlig sak att samtala om. Du kan lyfta ämnet när det kommer på tal i media. Till exempel om man ser någonting på nyheterna. Eller en föreläsning du har varit på. Kan fråga liksom rent allmänt. På liksom, om ämnet lyfts upp i skolan eller sådär, bara vad de tycker om det. Eller så kan man prata öppet med sin partner till exempel om pornografi vid matbordet till exempel, så att du inte aktivt inkluderar liksom ditt barn i det eller frågar det aktivt, utan det får sitta och lyssna liksom på vad ni säger och tycker om det, och sen kanske det vågar flika in liksom. Kan man också göra.
Du har ju också använt, du har haft några böcker nu när du har tittat på liksom vad porr gör med oss och sådär.
Mm.
Och det är väl också tips till föräldrar eller andra som vill lära sig mer?
Ja, det är det verkligen.
Ja.
Det, jag skulle säga att det är nästan det bästa tipset, för där står allt. Och mina tips är Visuell drog av Maria Alin och Ulrika Stigberg. Och sen så finns det också en bok som bara Ulrika Stigberg har skrivit, som för övrigt är EFS-präst, som heter Mitt ibland oss, kyrkans utmaning kring nätpornografi. Jättebra material att börja med.
Mm.
Det var det vi hade. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack Herman för att du var med här idag. Har du någonting du vill tillägga i slutet?
Nej, men det känns jättebra att vara med, och det känns som ett ämne som jag faktiskt brinner lite för också, att liksom andra ska få veta att det, man kan komma ur liksom på missbruk, eller vad ska jag säga, jag har ju liksom använt det och jag använder det inte längre.
Mm.
Och om du som tonåring liksom vill prata om det, så finns ju Linnea här som ungdomsledare i på Storstrand, och jag finns också här som ledare liksom, så mm. att ni kan prata med oss om det, det är helt okej. Okay.
Mm.
Det gör vi gärna.
Verkligen. Ja, tack Herman för att du var här idag. Tack till alla er som har lyssnat. Nästa vecka är jag tillbaka med ett nytt avsnitt, och då kommer vi prata om psykisk ohälsa. Ha det bra tills dess. Gud välsigne er.